En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nej, det är absolut inte lagligt. Det blir en katastrof.
Heta kärleksaffärer, en medveten krasch i ett F1-lopp och flera hundra miljoner dollar på kontot. Ja, det är lite om millennieskiftets största playboy, Flavio Briatore, som nu är tillbaka i F1-världen, redo att ta sin plats på toppen. Men vad är det egentligen för uppdrag som han har fått? Är det ens lagligt för honom att befinna sig i F1-sammanhang? Och varför sitter vi ens här och pratar om honom? Ja, det ska motorsportsexperten Anna Andersson svara på i dagens Sportbladet Daily. Jag heter Erika Nilsen.
Ja, det finns ganska många anledningar egentligen. Flavio Briatore är ju alltid en rubrikernas man värd ungefär 400 miljoner dollar. Men just nu är han tillbaka till Formel 1. Och när Flavio Briatore är tillbaka till Formel 1 så kan man utgå ifrån att det kommer att storma på alla möjliga håll faktiskt.
Stormar på alla möjliga håll. Han är tillbaka i F1. Hur är det ens möjligt efter att han blev väl avstängd? Ska vi börja med att dra historien varför han blev avstängd och sen hur det är möjligt att han ens är tillbaka? Varför blev han avstängd?
Ja du, Flavio Briatore var ju den man, vi kan börja redan från början. Han var den man som hade styrningen av en stallchef i Benetton när Michael Schumacher vann sina VM-titlar på 1990-talet. Han gick sen vidare, blev Breton Renault och han var stallchef även där. En väldigt stark sån med en nära koppling till Bernie Ecclestone som ju har varit F1-gurun under många, många år och som ligger bakom att Formel 1 har utvecklats på det sättet som man har gjort rent ekonomiskt, även om Ecclestone idag inte har någonting att säga till om. Men han var i alla fall teamchef hos Renault där han tillsammans med Fernando Alonso vann två VM-titlar 2005 och 2006 och då petade ner Ferrari och Michael Schumacher från tronen. Men det som gjorde att han inte fick vara kvar, det var år 2008. Då avgjordes det första nattracet i Formel 1:s historia i Singapore. Renault hade en ganska dålig start på den säsongen. Förarna hette då Nelson Piquet Jr. som då är, jag blir svåger till Max Verstappen faktiskt. Son till för detta världsmästaren Nelson Piquet och syster till Kelly Piquet som är tillsammans med Max Verstappen. Han var ingen stjärna i Formel 1, men vid sidan av honom så fanns Fernando Alonso som hade återvänt till Renault efter en mycket misslyckad tid hos McLaren. Och det här racet i Singapore, där såg Flavio Briatore och hans kollega Pat Simmons en chans. För att de ville vinna det här racet och insåg att om vi kan göra ett tidigt depåstopp med Alonso och det sen kommer en säkerhetsbil i racet så kommer han att kunna ligga i täten och också vinna. Och på den här tiden så var det verkligen så att depåstoppen hade en extrem betydelse för att man tankade under depåstoppen. Så att man beordrade helt enkelt Nelson Piquet Jr. att krascha sin bil för att han skulle, då skulle säkerhetsbilen komma ut. Fernando Alonso var den enda föraren som hade tankat inför detta.
Är detta att, lagligt, Anna? Får man beordra någon förare att krascha sin bil? Är det så här det går till?
Nej, det är absolut inte lagligt. Det blir en katastrof. För Alonso, han hade varit inne i depån på varv 12. Det här skedde ett par varv senare. Och grejen är ju då att ingenting uppdagades i det här läget. Utan Alonso vann loppet. Stor jubel och klangföreställning. Piquet är kvar, man märker ingenting förrän Piquet ett år senare nästan får sparken. Då pratar han i brasiliansk media och berättar att han blev tvingad av teamet att krascha för att Alonso skulle vinna. Och det är en av de största skandalerna i F1-historien. Den kallas för Crashgate och då fick Briatore lämna F1. Men grejen är att den här storyn påverkade liksom inte bara den säsongen, för den påverkade VM-utgången den säsongen när Lewis Hamilton vann sin första titel knappt före Felipe Massa. Och i efterhand har nu då Bernie Ecclestone också påpekat att han faktiskt visste om att redan från början att det här var ett race som inte gick rätt till. Det var en medveten krasch, men man valde att inte göra någonting av det. Så därför har nu då Felipe Massa stämt Formel 1 för att vinna den här VM-titeln som han aldrig vann. Och hela den här storyn gjorde ju då att Briatore lämnade F1 med svansen mellan benen. Vi har inte sett honom, ja, vi har sett honom på hans nattklubb på Capri. Vi har sett honom tillsammans med otaligt antal damer, för han är väldigt känd för sitt romantiska liv. Men i våras, i maj, hämtades han tillbaks som rådgivare till Alpine, som är det gamla Renault-teamet. Och under hösten så fick Esteban Ocon inte köra det avslutande racet i Formel 1. Och under vintern har rubrikerna fortsatt.
Men om jag förstår det rätt, då blev han inte officiellt avstängd då, utan han bara lämnade.
Alltså han fick helt enkelt inte vara kvar och lämnade. Mm. Sen så har det varit andra domstolshistorier där som har gått mellan Formel 1 och FIA och honom som hade lite olika resultat om jag minns det hela rätt. Men han fick helt enkelt inte jobba med Formel 1. Sen fick han ett skadestånd. Men han har funnits med i bakgrunden, för han är nämligen också Fernando Alonsos manager.
Och visst var det så att det var någon svensk som var inblandad som domare eller någonting liknande i hela det här?
Ja, men definitivt. Lars Österlind var FIA-domare vid det här tillfället. Och han var faktiskt med och skötte med förhören. När den här historien blossade upp då 2009 när Piquet hade fått sparken, så var det sommaruppehåll. Och då fick ju Österlind då, ja, ringa en massa samtal och försöka reda ut vad det var som egentligen har hänt. Och lagom till omstarten i Belgien så har han berättat för mig hur han hämtade Briatore på flygplatsen och som en sån här amerikansk agent nästan tog in honom i ett rum för att ställa en massa avgörande frågor då, redan innan han fick möjlighet att träffa sina andra kollegor i teamet och kunna diskutera ihop sina stories med dem. Så det var en extremt hektisk tid där den dåvarande svenska FIA-domaren Lars Österlind var väldigt, väldigt inblandad.
Ja, och Briatore, nu är han ju tillbaka i F1-sammanhang. Har han någonting att bidra med? Alltså hur bra kunskap och kännedom, absolut att han har varit med ett tag och liksom sådär. Men är han rätt man på rätt plats, skulle du säga?
Det tror jag beror på vem du frågar faktiskt. Därför att för, om vi tittar på Alpine, om vi går tillbaka till 2024, så han kom in i Alpine maj-juni ungefär. Och ganska snabbt efter det fick Esteban Ocon sparken efter en incident eller en kollision med Pierre Gasly i Monaco. Och han, redan där satte man ju på något sätt ner foten och blev tydliga med vad vi ska göra. Och i augusti så bytte man teamchef hos Alpine, Oliver Oakes, som inte har någon tidigare erfarenhet av Formel 1 utan men av andra racingklasser, kom in som teamchef. Och där har ju Briatore då varit, ja, men ska man säga, en rådgivare till honom. Och hans, Briatores uppdrag är ju att ta Alpine tillbaks till toppen. De fick två pallplatser här under hösten. Men till det sista racet så försvann då Esteban Ocon och ersattes av Jack Doohan som ska köra i år. Men det som har hänt under vintern, som är så otroligt typiskt för Flavio Briatore, det är ju att man har köpt loss i stort sett, nu kanske det var slarvigt uttryck, men Franco Colapinto som gjorde sån succé i Formel 1 i höstas, han har värvats som reservförare i teamet. Han har plockats från Williams till Alpine. Och Flavio Briatore har i sina uttalanden varit extremt tydlig med att Pierre Gasly och Jack Doohan börjar säsongen. Det är det enda han garanterar. Sen är det bara prestation. Det pratas om att Doan bara har kontrakt för ett visst antal lopp. Och den pressen som man sätter på Doan genom att bara plocka in Colapinto är ju enorm. Jag skulle tippa på att Jack Doan är den första förare som lämnar Formel 1 under den här säsongen. Han är alltså debutant, har gjort ett race, imponerade inte jättemycket. Men med den pressen som Briatore sätter på honom här så kan vi ju räkna med att det kommer att hända grejer. Och Briatore vill se Colapinto och han kommer att fortsätta jobba på det här sättet. Kan vi vara helt övertygade om. Det här är Flavio Briatore, är inte i Formel 1 för att vända papper.
Briatore, hur kom han ens in i F1-sammanhang? Är det bara för att han var rik?
Nej, men han är en affärsman från början. Och han jobbade, om jag har förstått det hela rätt, så var han med liksom och tittade på sitt första race. Liksom, ja, han kom in i slutet av 80-talet. Var inte jätteintresserad. Men Luciano Benetton, ni vet klädmärket Benetton, var ju ett team här på väg upp. Och han värvade den då affärsmannen Flavio Briatore till det här teamet. Han blev managing director och han skulle se till att Benetton blev ett framgångsrikt team. Och jag har träffat Flavio Briatore och då berättade han hur han liksom blev hånad för att vara t-shirtförsäljare ungefär i Formel 1 och att han inte hade någonting där att göra. Det som vände hans lycka den gången, det är ju faktiskt det faktum att han lyckas plocka Michael Schumacher från Jordan direkt efter Schumachers premiär 1991. Schumacher han hoppar in för en förare som hamnar i fängelse. Gör ett jättebra kval, sen går bilen sönder ganska snabbt innan det racet. Eddie Jordan som hade Jordan-teamet hade hoppats att Schumacher skulle vara kvar. Men då plockar Briatore Schumacher direkt in i hans bil. Och resten är ju som man brukar säga, historia.
Ja, och du säger att du har träffat honom. Men vad är det för man? Är han karismatisk eller vad fick du för känsla av honom? Jag menar, han har ju barn med Heidi Klum, eller hur? Och han har dejtat Naomi Campbell. Och då kan man väl tänka att han har någon charm, säger jag här.
Jo, men det kanske han hade. Jag vet inte. Han hade rosa flufftofflor på sig med sitt eget monogram. De syntes under glasbordet han satt vid. Han var ganska självsäker och självgod. Ganska trygg i sin egen roll kan man väl säga under den här tiden. Ja, men han är ju en karismatisk person som får saker gjorda, har hårda nyper och han skyr väl egentligen inga metoder för att nå den framgång som man strävar efter. Och det är väl det som Alpine letar efter eller har letat efter. För det är ju ett team som har varit i lite av en identitetskris de senaste åren. Dels för att man döpte om det till Alpine från Renault. Man har tagit in stjärnor från andra idrotter som ägare i teamet. Man har inte riktigt hittat rätt. Det är alltså andra året i rad 2024 som man sparkar ledningen under sommaruppehållet. Under Briatores tid så har man även bestämt sig för att stänga motorfabriken i Frankrike och framöver köpa sina motorer av Mercedes. Så att man har väl väntat på någon som kan ta tag i det här teamet och hitta en väg framåt och hitta rätt identitet för Alpine. Och det är väl det som Briatore är där för att göra.
Jag kan tänka mig att han har ett stort kontaktnät också. Vi gick igenom några av personerna som han har haft romanser med. Men även han driver väl också, som du nämnde, en nattklubb på Capri. Var diverse kända, offentliga, rika, fina personer med citationstecken runt besöker flitigt.
Ja, men han har ju varit väldigt känd i den branschen och som jag sa, alltså hans tillgångar och satsningar uppskattas av Forbes vara värda $400 miljoner. Alltså det är ju liksom ingen gårdfarihandlare vi pratar om här, eller skrotnisse, utan det är ju verkligen en rik affärsman som vet vad han ska göra när det handlar om business. Och för honom så är ju Formel 1 ingenting annat än business. Och det är därför också som det blir så tydligt när han kliver in och gör de här, tar de här tuffa, kanske lite okonventionella besluten. Att den förare som nyligen satt, tog en andra plats, ja men han får inte köra säsongsfinalen. Och sen värva då höstens succéförare från Williams, om man nu får säga så, för att sätta press på sina egna förare. Det är väldigt tydligt att det är så som han jobbar.
Ja, 16 mars, då drar ju F1-säsongen igång igen. Hur spännande tycker du att det är att ha tillbaks honom i den här, ja, vad ska man säga, världen?
Ja, men det känns ju, det är många som har beskrivit Formel 1 egentligen som en sjö fylld av hajar. Och där det enda du kan räkna med är att du ska bli huggen i ryggen. Och lite i det läget tycker jag nog att Flavio Briatore passar in. Och vi kan ju aldrig räkna ut i förväg vad han ska göra eller vad han ska tycka eller tänka och hur han ska hantera olika situationer. Och det är väl det som bygger lite extra spänning kring just honom och hans team. För att det är helt omöjligt att veta hur han tänker. Och det enda vi vet, det är ju att det kommer att hända grejer. Och då pratar vi ändå om en säsong där faktiskt Lewis Hamilton idag har kört sina första varv i en Ferrari och hyllats. Men det fanns inte ett hotellrum runt Maranello och tusentals människor har liksom åkt till testbanan Fiorano bara för att se honom. Det pratar vi om. Vi pratar om en säsong med McLaren som ska jaga en VM-titel. Vi pratar om en säsong där Max Verstappen ska kunna vinna sin femte VM-titel. Och så lägger vi på då den här mannen där vi vet att det kommer att hända grejer. Det är ju hur spännande som helst.
Så säger Anna Andersson, motorsportsexpert i dagens Sportbladet Daily, där vi har pratat om Flavio Briatore som är tillbaka i F1-världen. Vill du höra mer motorsport? Ja, då ska du lyssna på Plattan i mattan som du hittar där poddar finns och såklart här på Sportbladet. Jag heter Erika Nilsen. Tusen tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.